Välkommen till ännu en dag med Karo och Mikael. En podd där samtal kring poesi, konst och relationer varvas med vardagsreflektioner, drömmar och minnen från förr.
Ja, Mikael, här sitter vi igen. Vi fortsätter att läsa dina dikter. Någon annan gång kommer vi läsa mina. Och det fina med det här är väl att dikterna och konsten och det expressiva och skapandet som förde oss tillsammans.
Det är så när man upptäcker något som man inte kanske vet man har saknat för man hittade en smak man gillar som man inte visste fanns.
En smak man gillar som man inte visste fanns.
Ja. Det är du som kan mest matlagning, men jag tyckte jag knyckte där lite.
Ja, men latinos brukar ha lite extra flavor alltså.
Oh yes. Nej, men du har helt rätt att då har jag sagt för att när jag fick höra dina, alltså vi möttes ju på många olika plan och nivåer såklart, men när jag fick höra dina texter så är det liksom som att det väckte någonting i mig. Och såklart har jag ju som varit med folk som är kreativa och varit i kreativa miljöer och skrivit pjäser för tidningar och allt vad det är, men och all respekt för det. Folk skriver på rim och folk skriver hiphop-texter och allt och pjäser. Men jag hörde dina texter och jag ser fram emot att vi ska läsa dem lite längre fram här. Så dels var det så vackert, det var så bra, men det var också en tonalitet. Det var också ordval som jag kände, men shit, det här har jag skrivit här. Inte för att det jag själv skriver är det bästa, men det var någon en igenkänning som gjorde att oj, det fick en resonans på ett djupt plan. Just att mötas i ord. Som jag liksom vittnar om något, som säger något, som ibland liksom tar oss bortom barriärer och som väcker saker. Vi vet att vi kan transformeras med hjälp av musik till andra platser och bilder för oss, men ord som liksom verkligen är stavelse för stavelse. Noga utvalt var du sätter ditt komma, vilket ord du har valt. Det var någonting som knöt mig närmare dig.
Wow, vad fint. Och det roliga var när jag läste mina dikter för dig första gången, så var det exakt det du sa. Och när jag såg din reaktion, liksom när man läser en dikt till någon, så ser man ju hur personen blir berörd, hur den tar in den, kan den ta in det. Börjar personen fundera, vad känner den? Men med dig var det liksom igenkänningsfaktor, så som du sa. Alltså den var så närvarande, den var så påtaglig, den var så där. Och jag tror till och med så, alltså har du skrivit det där? Och jag bara, ja. Det har jag. Och jag har delat mina dikter förr, men jag har aldrig, vad jag har delat dikter med andra poeter och det blir oftast liksom bara ett utbud som är fram och tillbaka. Men jag har aldrig känt så, typ nu när vi läser liksom vissa rader man bara, men det är exakt så jag har skrivit. Så det är fint, och det är fint att kunna dela det här nu och liksom läsa upp dem tillsammans och se hur vi tänker och känner om dem nu, hur det var då.
Jag tror någonstans såklart vill man med sin konst skapande möta någon publik möjligen. Men i sin essens så är ju dikter och texter någonting som kommer i en ensam process. Och ofta det kommer i kontakt med någonting som du inte, från ett behov som du kanske inte har verbaliserat, eller en dröm du inte har manifesterat ännu, eller en tanke du inte riktigt kan dela. Och därför är det skrivna ordet, i alla fall i min värld, ett speciellt värde. För det är också en tidspress i det. Det är det ägnar tid åt att skriva, få ner det. Så att det skrivna ordet är...
Hur menar du med tidspress?
Inte tidspress, men det är det som ändå du får en tanke som väcker en känsla, som väcker ett behov. Du måste hitta en plats där du antingen har penna eller dator.
Att få ut det,
alltså det är någonting, det är en process.
Orden bubblar, de måste fram, ja. Och där är de, och de trippar och rittar och rimmar. Och...
Jag vet, när jag efter gymnasiet jobbade, ibland skulle jag det enda riktiga jobb jag haft, det är inte helt sant, men jag jobbade ett halvår på Hemköp i Malmö här.
Hemköp?
Ja, och satt och fyllde på varor, jag hade hand om frysen, det var väl det som var, det.
Vilken Hemköp?
Triangeln.
Jaha, centralt.
Som egentligen var i frysen, kanske inte det roligaste. Man fick in i någon stor sån här frys och hämta djup för kyckling, och det var 20 minus.
Var det kallt?
Det var kallt. Det var så kallt och så skulle man bära. Så det var så. Mm. Men poängen var att jag vet, jag hade alltid ett block och jag satt och skrev. Jag fick dikter och tankar. Det var så mycket i den här världen då. Det var
bara... I den frysen?
Inte i frysen. Men jag gick runt och fyllde på varor. Vet jag, men jag på med så att...
Menar du att du multitaskar? Du fyller på var och skrev dikter samtidigt.
Skrev mer dikter och fyller knappen av var.
Men som multitaskar, det är ju inte...
Jag minns just att den här driften, att jag var tvungen att ta av mig de här vantarna ibland. Jag ställde ner grejer, jag var tvungen att ta med orden.
Ah.
Och då skrev jag, hade lappar, jag vet inte vad som röd väst jag hade på mig. Hade som, och det var en som hette Stefan som jobbade i Schwarken. Så, vad är det du skriver hela tiden, sa han till mig. Jag bara, oj, hon har sett mig när jag skriver.
Mm.
Jag tänkte, jag måste skriva om det, jag måste få den här frasen. Och det kunde vara på kvitton, det kunde vara på block, det kunde vara på sådana här små som man har när man satt prislappar. Man satt ju prislappar på den tiden till och med. Det var så,
du skrev det på prislappar?
Jag skrev på prislappar.
Wow, var det stora prislappar?
Det var, det var det som en spritpenna, man skrev på den här remsan som... De hade suttit på. Till och med, så att jag hade liksom alla möjliga.
Wow.
Varför säger jag detta?
Den kreativa nöden har ingen lag.
Men lite så. Ah. Du sa det att man måste få ut det. Och det är minns bara att det var så starkt på den tiden.
Mm. Ja. Mm-hmm. På Hemköp händer många av dina dikter.
Kan jag få lite straffar till dem?
Ja. Mina dikter, jag skrev 100 dikter på ett år. När jag var 18 år. Och det var efter en bortgång i familjen. Och det var min far som försvann från jordelivet. Och jag kunde bara inte sluta skriva. Och jag bara behövde få ut mig allt jag kände. Och det bara rimmade på. Och ibland undrade jag om det var... det där skrivbordet som jag hade som gjorde det. Som var placerat precis vid fönstret. Vid Hillerödsvägen. Mm. Där du också har bott.
Också bott. Vi har bott bredvid varandra. Det är helt galet.
Ja. Yeah. Och det är bara en av många så här coincidences mellan oss. Och där satt jag och skrev 100 dikter. Och många av dem i samma så här ton som dina. Och nu när jag sitter och bläddrar i den här. Den blå diktboken som jag fick av din far. Så har jag faktiskt slagit upp en sida. Och där är faktiskt utdrag från tidningen Arbetet.
Mm-hmm.
Och en av de dikterna vi läste i förra avsnittet blev faktiskt publicerad.
Oj.
Så jag tänkte det var lite kul att nämna. Så 1993, den 2 augusti, så blev din dikt i mig publicerad. Och vi hade ju rätt mycket samtal om den.
Ja. Ja, jag vet ju, jag skickade ju in till Sydsvenskan och Arbetet och Kvällsposten och vad det nu var.
Mm.
Och det... förvånas att ofta så blev det någon slags publicering av någonting någonstans någon gång.
Mm.
Och min pappa hade ju grym koll på det. Han har alltid varit en stor supporter och han klippte ut allting.
Wow.
Så att det är...
så det är han som har sparat tidnings... många.
Jag tror det. Jag har säkert sparat dem själv också såklart. Jag var ju stolt över det också, det är inte det. Men pappa var extra duktig på det.
Oh, wow.
Alltid sparat allting.
Vad fint att ha en supporter.
Du nämnde de här 100 dikterna och det har du nämnt för mig förr. Det slog man nu och det var också en sån grej som var helt mindblowing.
Mm.
För jag hade en livs, vad ska vi säga, omstörtande saker av ett annat slag än du nämnde din far. Men jag blev ju pappa väldigt tidigt.
Mm.
Det hände mycket det året och jag hade ett projekt som hette just 95, för det var 1995. Så jag skulle skriva 95 dikter på ett år.
Mm-hmm.
För att fånga in mitt första år som pappa.
Oj.
Så jag har någonstans en mapp med 95 dikter som heter just 95. Så hade jag skrivit 1995.
Wow, spännande.
Och jag tänkte när du sa ett år med dikter så är det som, ja, jag gör precis samma sak. Alltså det är bara kopplingarna och sammankopplingarna är bara så. Ja, vi skulle behöva timmar på att bara beskriva alla sakerna. Men det är fan djupsnäll. Vad ska man säga?
Mm, det kommer på en bör.
Kommer.
Vad handlade de där 95 dikterna om? Blöjbyten och...
Jag tänkte att det skulle ha en sån vardagsrealism av det. Men det blev nog lite av det styrk. Jag ska leta upp det någonstans. Det borde ju finnas. Jag har säkert sparat det någonstans.
Mm.
Men det blev nog lite av det här. Säkert föräldrarnas grej. Jag vet inte riktigt. Mm. Men det blev inte det där. Jag tror inte att det var den blöjor. Säkert någonting. Man fångade säkert upp en ny typ av liksom, gubbade natsen och vad det nu kan vara.
Men,
men det var nu i samma styrk. Om det här lite drömska framtidsgrej. Skulle jag tro. Men jag vet inte.
Ja, det är spännande. Så det återstår att se.
Ja.
Du? Här har jag bläddrat fram och letat efter den där dikten som din pappa valde ut till mig som jag skulle läsa och som fick mig att gråta. Och då undrar jag, vill du läsa den? Ska vi läsa den?
Jag tycker du läser det så fint. Du har så fantastisk röst.
Tack hjärtat. Okej, då kör vi. Här är jag. Här är jag. Förlorad i en storstad. Vilse i civilisationens djungel. Ensam bland så många. Omärklig. Här är jag. Förlorad i en storstad. Vilse i civilisationens djungel. Ensam bland så många. Omärklig. Här är jag. Och så börjar jag gråta igen.
Vad är det som får dig gråta?
Just den dagen som jag fick precis den här dikten hade det precis hänt mycket. Mycket saker i vår civilisationsvagga. Mycket stora förändringar som påverkade och påverkar fortfarande många människor. Och ja, och jag visste inte var vi stod i det. Jag visste inte om vi hade liknande tankar och känslor och funderingar över vad som sker runt om i världen och i våra samhällen, i våra kulturer och ja, så som du skriver, civilisationens djungel. Och jag kände mig verkligen vilse och förlorad i den smörjan. Så att din pappas vän valde ut just den och gav den till mig och fick mig att läsa den själv. Alltså det var bara så gigantiskt, det var bara så magnifikt, det var bara så stort, det var bara så många nivåer av fint. Av spot on, av wow. Hur kunde han gå och hitta sin sons diktbok som han skrev när han var 18? Vi är 40.
Mm.
Plus, är du? Jag är 40 plus ett år. Så det är väldigt många, många år sedan. Och han bara går rakt in, hittar den direkt utan några problem. Sitter, tar tid, bläddra upp, välja ut och gå och bara ge den direkt och lägga den i mina händer. Det var mäktigt.
Wow. Jag sitter och tittar på den när du berättar det här. Jag hoppas att du är så vacker i din närvaro när du beskriver det. Det är fint att se.
Mm.
Tål om autenticitet för några avsnitt sen, tror jag. Och det är liksom, den närvaron är smittande och fin. Och som du sa, det var konstigt. Min pappa hade också genomgått lite behandlingar och sjukdomsbilder. Mm. Och var rätt så trött den dagen. Och var inte så närvarande. Men var ganska trött och höll låg profil.
Mm.
Men han fick kraft och gick upp och tittade till den här boken.
Mm.
Och då ska vi nu säga att i den här perioden, redan 90-talet och 00-talet, jag skrev väldigt, väldigt mycket. Jag fick lite stipendier, vi hade massa. Så jag hade många sådana olika böcker, många olika texter. Överallt, i olika perioder. Så att han hade hittat, behållit den här boken. Hittat den här boken. Och att han hittade den direkt. För han har ju gigantiska bokhyllor.
Mm, ja, många.
Och det ska jag också säga, vi pratade sist om föräldrar. Att jag fått vissa delar av min mamma såklart. Men pappa har ju alltid lekt med ord, rebusar.
Mm.
Och han har alltid, jag tar väldigt noga att alltid köpa året som Nobelpristagare. Man skulle läsa, så det blev lästa. Och jag på bokrean, så det var ju... Han har tackat för jättemycket.
Ja, han har en imponerande bokkollektion.
Mm. Nej, men den här dikten, den pekar kanske på lite annat sätt än de andra. På just samhället och litenheten inför det stora. Jag tror också att den kom till oss av en anledning. Du beskrev själv det du befann dig och den känslighet du har inför hela världen, samhället och stort. Men när jag hör det nu igen så är det ju också... Att de senaste åren eller den senaste perioden jag har tagit mig igenom har ju också varit på något sätt också ett samhälle, toppar grejer, att skala av saker. Som,
Förlåt. Ja, jag fick det tappa fokus.
Jag tror det där att ta väck saker, vi pratade om det tror jag förra gången, att vi raserar saker och ibland sker det ofrivilligt, ibland måste man bara göra det. Och jag lämnade väl någonstans en period i mitt liv där det var icke-kontakt på olika sätt. Där man kände att det hade... Jag är nu på en position, jag har sagt från mig en massa grejer, gjort förändringar i mitt liv på ett sätt.
Mm.
Och du beskrev förändringar över en stor nivå på ett sätt. Så att den där, jag tror dikten kom till oss av olika anledningar.
Mm. Alltså, hur vi tolkar varandra kan ju vara... Och hur vi tolkar samma text, hur vi tolkar samma händelse. Alltså det kan ju, alltså ibland tar man så mycket slutsatser att man kanske tar för givet av att den här personen kommer ju tolka det här på exakt samma sätt som jag.
Mm.
Och sen så börjar man prata om det och sen slutsatserna man drar om vad man precis har läst, alltså kan bli... Så olika.
Mm.
Kan vara så varierande.
Ja, men det är ju det fina med konst. Att det, liksom, det finns inte ett sätt att tolka det på såklart. Och det är väl den typen av konst, musik, uttryck och alla slag. Där liksom det, man tvingas skapa för att det inte är så serverat.
Mm.
Jag har lite svårt och jag säger vissa... filmer eller vissa musik där det är för förutsägbart, där man liksom inte utmanas. Så ibland har man den funktionen, ibland behöver man ju bara det landa i någonting. Mm. Men jag tror att i den världen där det ska vara inåstbart förteckningarna på valv och mat, på allt ska kategoriseras, allt ska diagnostiseras, allt ska mätas. Du kan knappt gå in på apoteket utan du ska trycka på en glad eller sur gubbe när du går ut.
Vill du mäta dig på apoteket?
Låsa in mig kanske. Så jag tror det här är längtan efter det icke-greppbara. Det är väl kulturens stora förtjänst. Liksom, att bara kunna, vad betyder det här?
Längtan efter det icke-greppbara. Mm. Kan du greppa det till mig lite?
Jag tror den här dikten som talade om struktur och samhälle. Alltså någonting, en önskan eller någon rädsla för det som är så jäkla paketerat. Jag tror vi behöver något som inte är, som är formlöst.
Mm.
Och, ja, om vi uppnår det i states of flow och kreativitet och saker, eller om vi uppnår det i meditation eller i improviserad maträtt eller ta en ny cykeltur till jobbet, vad vet jag.
Mm. Mm. Och nu svarar du på samma sätt som du brukar svara annars också. Jag tycker att jag pratar om något djupt av förstörelse och sen så tar du upp det till ytan av skapelsen av någonting och uttryck.
Mm.
Och då efter och det här blev skrivet 1993 den 23 mars. Och under den dikten så står det: vansinne. Vi dödar oss själva. Bygger vapen. Förstör varandra. Så mycket onödigt hat. Så lite kunskap. Förståelse. Vi dödar oss själva. Bygger vapen. Förstör varandra. Vansinne. Och du är ju helt svensk. Född och uppvuxen här i Skåne. Och jag har ju rötter från båda mina föräldrar i Uruguay. Som sedan har rötter i Italien och Basken och Spanien. Och där de kommer från, de kommer hit som politiska flyktingar, diktatur. Folk blev, de stod på liksom dödslistan för att de ville ha fred. För att de ville ha ett land som styrdes utan korruption. Som inte hade utländska fingrar med och bestämde hur landet skulle styras. För att de ville att censuren skulle ta slut och att folk skulle veta sanningen, vad det var som pågick. Och för det så blev man mördad och torturerad, fängslade. Många fick sina barn tagna ifrån sig och så blev de ditsatta till militärfamiljer som inte kunde få barn och som uppfostrade barnen i total motsatta värderingar.
Mm.
Mänsklighet, medmänsklighet och solidaritet och allt sånt där. Och många av de barnen vet fortfarande inte att de är...
De vet inte hur deras riktiga föräldrar är.
Ja. Yeah.
Mm.
Så det var inte bara tortyr, hemska tortyrmedel som användes då, utan tortyren fortsätter psykologiskt genom att vad den gör med nästa generation. Liksom, när många av barnen får reda på det så vet de ju inte hur de ska ställa sig. Ska jag säga hej till en främling och acceptera den som min förälder när dessa är de enda föräldrarna jag känner till?
Mm.
Och du står för det totala motsatta vad jag står för. Och så att vi kommer ju från alltså vettskilda alltså känsloladdade relationer till, ja, till vad allt detta innebär.
Mm.
Och sen hur man uttrycker det politiskt och ideologiskt, och jag kan väl se andra mönster i vad vissa politiska förslag leder till och vad de öppnar dörren till. Till där du ibland bara känner, nej, varför ska du reagera på det? Eller varför kan du inte bara vara mer öppen till att det bara kan vara positivt? Och då blir det ju också så himla tydligt.
Ja, att vi har så olika erfarenheter och grundade liksom i annan uppväxt, det är dina föräldrar och det du beskriver, det man har tagit med sig.
En annan verklighet att hela tiden, vad var ordet?
Ja.
Mm. Relatera till.
Ja. Nej, och det är så fantastiskt intressant att bara höra och försöka, greppa ett annat sätt att se saker på.
Mm.
Jag tror att det jag kunde referera till, det är som du säger, supertrygg Svenne från Skåne.
Yeah.
Och det som var upp, det som väl var under Kuwaitkriget som var här under det, så var det ju liksom
som var här.
Nej, men som var aktuell under den här perioden när det skrevs, tror jag.
Mm.
Annars hade jag inte så mycket. Jag vet, när jag växte upp under en viss del på Holma, så var det ju, precis när jag började skolan, så var det några år efter det här, alla chilenska hade ju kommit, det var en revolution i Chile, men det var 78-79, jag har inte koll på riktigt på det.
Mm.
Och det var precis där.
Mm.
Det var väldigt många, jag tror en tredjedel av alla min klass var från Chile.
Mm. Men många av dem var också ekonomiska, alltså flyktingar, som det inte gick att bygga upp sig.
Mm. Ja, det är möjligt. Så vet jag bara att det var något efter någon sommar, något år, så var det jättemånga som försvann, för då hade de kunnat flytta tillbaks.
Mm.
Och då, jag bara minns, jag var så liten då, jag minns, men var är Janne, var är den, var är han? Och bara det var liksom 5-6 kompisar som var borta.
Mm.
För då hade det är säkert någon som lyssnar på det som kan alla de här årtalen, jag blandar nu ihop om det är 78, 79, 81, 82, 83, 83, 84, när det hände det här, men något år där så blev det bättre och då kunde många flytta tillbaka. Och då blev det bara sådär, jag bara minns det som lite trauma, men verkligen, men det var lite konstigt.
Mm.
Men nej, de har flyttat tillbaka nu, de är inte kvar längre.
Mm.
Jag bara kom att tänka på det när det hände.
Så när du skrev den här dikten 93, då var det Kuwaitkriget som var på tapeten.
Nu ska vi säga, det kan vara också vara att det har ju börjat, det kan vara Jugoslavien också såklart, ex-Jugoslavien, det måste ju varit det.
Ja,
ja.
Det
nej, Kuwait var ju, det måste ju varit 89-90, det var ju sen tidigare va?
Ja.
Precis.
Ja.
90.
Ja.
Och sen så började ju det här Jugoslavien, ex-Jugoslavien faller ihop med det här. Så
ja. Att, ja. Min bror var faktiskt FN-soldater, låg med i Jugoslavien.
Just det.
Ja, det var grymt.
Mm.
Var riktigt. Det var inte många FN-soldater som kom tillbaka, alltså riktigt. Det tog. Alla krig tar ju. Men vissa är ju värre än andra. Och den var riktigt. Usch.
Ja, alltså jag började några år efter det här jobba på kulturskolan och jobba lite med olika projekt. Och då hade vi ett projekt på Holmaskolan faktiskt. Jag kom tillbaka till min gamla skola i Kroksbäck och jobbade runt där.
Oj.
Och då hade vi ett projekt där vi arbetade med handdockor. Med de absolut...
Handdockor?
Ja, det är stora handdockor. Ett program för
stora också?
Ja, man trädde in hela armen så att de pratade med olika roller och barnen fick döpa dem. Och det var en som alltid ställde frågor och Sokratesdockan var inte namnet på. Sen hade vi en Lisa och vi hade Tom. Då var det olika.
Åh, roligt.
Så vi spelade dockteater för barnen och då var det olika teman som vi hade satt ihop med lärarna. Och
vad kul. Och vem hade gjort de dockorna?
Jag hade beställt dem. Så att vi fick lite pengar från Brottsförebyggande rådet och lite från Halmstad.
Kul, det var så framåt.
Och då hade vi liksom olika teman. Det kunde vara en bra kompis och hit och dit. Och så hade vi hjältar vid något tillfälle. Och då var det liksom situationer vi spelade upp och barnen skrattade. Sen blev det en dialog alltid. Men vad är en hjälte då? Hur är en bra hjälte? Och sen skulle man då till nästa gång skulle man då prata om hjältar. De skulle måla hjältar. Vars temat skulle vara genom veckan sen till nästa gång vi sågs. Och då hade någon visat dem sina teckningar på sina hjältar då. Och då var det liksom att en hjälte kan vara något annat än Batman och sådär. Det kan vara någon mamma som är duktig som hjälper ta det till skolan varje dag. Och, sånt. Och då minns jag just med anledning av det du sa. Det var en som tog upp en bild som gick fram. Så det var hans tur.
Mm.
Ja, där var hans kusin. Oj, vad fint. Wow. Varför är han en hjälte då?
Mm.
Ja, han har dödat 60 personer i Bosnien.
Oh.
Och jag bara minns. Vilken vuxen, vilken värderingsrespons ger jag på det här? Fan vad jättestolt. Jag tror att det är hemma så är ju...
Ja, det var...
Han är ju något helgon där hemma och de har säkert bilder och matyr och allt.
Ja, oh, yeah. Alltså det var så... Oh, det var så infekterat.
Och jag vet, jag sa någonting väldigt emellan. Liksom, ja, vi har ju inte haft krig här för 200 år i Sverige och sådär. Men förstår att han är helt... Jag minns inte vad jag drabblade fram. Jag ville ju inte heller sänka. Det var en väldigt svår situation. Jag minns just att det var en liten lågstadig kille som var stolt över sin kusin som hade dödat över 60 pers i Bosnien eller Jugoslavien. Så lite laddat hur den här perioden ändå påverkade på något sätt. Alltså jag fick det med mig. Sen vet jag att sen hamnade jag i Landskrona som fick väldigt många av flyktingar dit. Och då hade vi sådana bussningsprojekt som var populär på 90-talet när vi på Borstahusen flyttade in skolelever till vissa delar av. De fick vi spela vid trummor och spela drama tillsammans med dem så de skulle lära känna varandra.
Kan man lära känna varandra när man spelar trummor? Det lät lite högt.
Vi hade sådana jämmetrummor när vi satt i ringar och spelade så hade vi lite danser och så hade vi, ja, det var jättekul. Det var lite bortom dikten, men dikten ledde till detta.
Wow, det låter jättekul.
Ja, det var jättehäftigt.
Vilka många roliga projekt har gjort alltså. Det är så inspirerande och aspirerande. Och...
Jag har faktiskt kvar någon av de här dockorna. Jag såg den när jag flyttade.
Är det sant? Ja. Oh, jag vill se den.
Det var en som var trollkarl som kunde ställa allt till rätt. Fick vi inte bra förslag så kunde man kalla fram trollkarl. Och då kom han. Vad ska vi göra här? Vad hade ni gjort? Vad trodde trollkarl hade gjort?
Oh,
för de fick ju dilemma alla barn.
Ja, alltså det borde vi ju föra fram mer. Magins makt.
Mm.
Att vi alla kan vara trollkarlar över våra egna liv.
Mm.
Beroende på hur vi uttrycker oss och tänker. Och, ja, dagens läge kallas det manifestation och tankens kraft. Och, what is the secret? Och, men ord är ju magi. Och,
yeah. Som ett snabbt hopp till fram till nu och vi kanske behöver runda av det här. Men du utövar lite trollbindande magi med vår granne nu, får jag säga det. Hon skulle städa sitt rum och det var inte det bästa på jorden. Men vad gör Karo då? Hon skapar ju en lek om att dockorna ska ha fest. Och helt plötsligt så tittar jag in och då har ni liksom städat ordning i rummet och det är full lek där inne.
Magic.
Magic. Wow.
Oh, finns en säng. Oh, den verkar. Har du sovit här? Jaha, vad häftigt. Vad stor det är. Oh, ska jag bädda den till dig? Och så bara kör du. Ja, men god morgon.
Ja. Ja, men vi slutar med lite vardagsnära magi. Just en liten flicka.
Mm. Det var fint. Tack för att du såg, ser och hör.
Tack.
Ta till dig. Och för att du delar så många häftiga minnen och saker som du har skapat och gjort. Så man bara blir så himla inspirerad och imponerad. Åh, va?
Tack till dig som har lyssnat. Så,
tack.
Hörs vi.
Så, tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av En dag med Karo och Mikael. Vi vill så gärna veta vad ni tyckte, tänker och reflekterar över. Och ser fram emot era kommentarer. Gilla, följ och dela med dina vänner, nära och kära. Och slutligen, glöm inte att vara kreativ i vardagen och att då och då stanna upp och samtala med någon på riktigt. Vi hörs snart. Hej.